Du lyssnar på Döden i Marlowe av Robert Thorogood i en översättning av Lena Kamhed, uppläst av mig, Cecilia Nilsson. 1. Efter de dramatiska händelserna förra sommaren tog Mrs. Judith Potts det betydligt lugnare under hösten och vintern. Hon sov länge, tittade lite på tv, la patiens, oftast klockan, och promenerade när hon kände för det. Om sanningen ska fram var det inte allt för ofta. Dessutom såg hon till att hon hade en stund över varje dag för sitt arbete, att konstruera korsord åt olika tidningar. När julbelysningen sattes upp över gågatan märkte hon, som varje år, att hon egentligen inte var särskilt intresserad av festligheterna. Inte för att hon motsatte sig julfirande, inte alls. Det var mer att hon kände att julen var något som andra människor borde syssla med. Som föräldrar med små barn och familjer som gett sig 17 på att ha det extra roligt just den tiden på året. Julen hade som alltid varit slitsam och veckan mellan jul och nyår fullständigt intetsägande. Men sen kom januari, hennes favoritmånad. Ingen bad henne göra någonting i januari. Inte heller behövde hon resa någonstans. Hon kunde ladda sina batterier och göra bokslut. Och simma i floden förstås. Att det var vinter och iskallt i vattnet hindrade henne inte från att ta ett dopp nästan varje dag. Vid den här tiden på året blev simturerna med nödvändighet korta, men hon älskade att under en kort stund bli ett med naturen och känna den pirrande känslan i huden som dröjde sig kvar under resten av dagen. Hon älskade framförallt att simma när hon hade ett problem att lösa. Och det var därför som hon befann sig i Themsen den här speciella januarimorgonen. Mysteriet hade börjat redan på morgonen när hon fick veckans exemplar av lokaltidningen Marlowe Free Press. Eftersom årets början var extremt nyhetsfattig, artikeln på första sidan handlade om protesterna mot en borttagen postlåda, såg Judith mest fram mot korsordet. Det tog henne aldrig särskilt lång tid att lösa, men det fanns en tydlighet i ledtrådarna som hon fann mycket tilltalande. Morgonens insats hade inte varit något undantag. När hon var färdig och tittade på det ifyllda rutnätet hade hon emellertid instinktivt känt att det var något som var konstigt med hennes svar. Hennes undermedvetna hade försökt säga något till henne, men hon kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Judith hatade lösa trådar. Alla pussel måste lösas, det var hennes övertygelse, och därför hade hon bestämt sig för att ta en rejäl funderare under morgonens simtur. Och det var förmodligen på grund av den och att hon inte såg sig för ordentligt som gjorde att hon råkade hamna i slagsmål med en svan. Slagsmålet var verkligen inte planerat, det var hon noga med att understryka när hon berättade om händelsen för sina vänner Bex och Susie senare samma dag. Det var inte ens hennes fel, så vitt hon kunde förstå. Det började med att hon såg en död and flyta upp och ner mitt i floden. Fast först såg den inte alls ut som en and, utan snarare som ett par brandgula grenar som stack upp ur vattnet. Först när hon kommit närmare såg hon den vita kroppen under ytan. I panik plaskade hon iväg mot stranden. I flykten råkade hon av misstag hamna mellan en svanmamma och hennes telningar. Eftersom det var januari var svanungarna nästan fullvuxna och mamman, som fortfarande höll uppsikt över dem, började väsa. Hennes vingspann var bredare än Judith var lång. Ett kort ögonblick funderade Judith på att ta sig in mellan vingarna, grabba tag runt svanens hals och brotta ner henne. Men i likhet med nästan alla som växte upp i Storbritannien visste hon att en vuxen svan var fullt kapabel att bryta av en människas arm. Och hon tänkte också att det är något föga uppbyggligt med en helt naken 78-årig kvinna som brottas med en svan. Just detta var hennes andra problem. Hon hade aldrig någon...